Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Emelie Hedberg och dagens ämne här i podden är framtidens gator och torg. Vi hade ju en konferens Barn, Liv och Trafik i Göteborg den 6 mars och där hade vi med en talare Alexander Ståhle som pratade om framtidens barnvänliga gator. Och för att spinna vidare på detta så har vi nu med oss Alexander i podden och fortsätter samtalet om hur våra gator och torg har förändrats under åren och hur bland annat kommuner kan tänka i framtiden när de utformar trafikmiljöer där alla kan trivas och röra sig.
Jag heter Alexander Ståhle och är stadsbyggnadsforskare och stadsplanerare på Spacescape som är ett konsultföretag. Jag har också varit forskare på KTH.
Du var ju en av våra talare på vår konferens Barn, Liv och Trafik som vi hade i mars. Och där vet jag att du visade lite filmer om hur städerna såg ut förr. Det var någon farbror där som gick i mitt i gatan med en käpp och styrde trafiken. Vad skulle du säga, hur har städerna förändrats från då till nu och i stadsplaneringen? Och vad är det som är den tydligaste skillnaden?
Ja, jag brukar ju alltid börja mina föreläsningar med att visa på filmer ifrån hur stadsmiljöerna såg ut och användes, ja, men ungefär för 100 år sedan. Det är oerhört fascinerande att se de här bilderna där folk helt bekymmerslöst vandrar runt över gatorna, att barn springer fram och tillbaka och leker och sådana saker. Och det kan vara mitt i centrala Stockholm där det idag är en helt annan miljö. Men det är alltid en tankeställare för att vi kan nästan inte förstå hur man levde sitt liv mellan husen och i det som vi idag då kallar för gator och vägar. Att vi kan liksom inte ens förstå i vår villa, alltså hur kan det vara möjligt för barn och andra att springa runt helt fritt i den här miljön. Och det beror ju på att det på den tiden inte fanns bilar och fordon som körde i höga hastigheter och så. Så den här filmen som du nämner var ju faktiskt väldigt rolig historia bakom den. Den hittades av en medarbetare på Vinnova som heter Dan Hill, som var han var strategic designer där, jobbade med framtidsfrågor och drev ett projekt som handlade om framtidens städer och gator framförallt då. Så hittade han den här filmen ifrån SF som då svensk filmindustri hade gett ut 1935 som skulle illustrera hur oerhört gammaldags som vi förhåller oss då till gatorna, att vi tror att vi skulle kunna gå mitt över gatan hur vi vill. Men nu minsann, nu är det nya tider. Här kommer biltrafiken att ha sina rättigheter och den är livsfarlig och vi måste förhålla oss till den. Och det är också som tankeställare att det behövdes verkligen olika typer av kampanjer för att få människor att förstå hur de skulle så att säga, bete sig på ett annorlunda sätt i de här miljöerna. Och sen har vi ju senaste 100 åren då präglats av alla möjliga typer av information och skyltning och utformning och av gator och trafik och miljöer och sånt där, så att vi idag är i mångt och mycket då har anpassat oss för den här nya trafiken som var ny då, men som vi då liksom har tvingats och leva efter.
Men om vi tänker barnperspektivet då, förr och nu, vad är den stora skillnaden där?
Jo, men det finns ju väldigt spännande studier på det temat där man har kunnat följa barn, alltså hur barn hade olika typer av rörelsefrihet och rörelseradier under olika generationer. Det finns en klassisk kartbild som visar, tror jag, en engelsk studie där man har tittat på hur hur man för typ 100 år sedan hade liksom flera kilometers radie kunde en 6- och 7-åring kanske tillåtas röra sig. Och sen då under årens lopp så har den här radien liksom krympt ner till att det idag i princip handlar om att man får röra sig fritt i den egna trädgården eller på den egna innergården ungefär. Så barnens rörelsefrihet har ju under åren minskat radikalt. Såklart dels på grund av den fysiska faktumet att det är livsfarligt för barn att röra sig i de här miljöerna med fordonen och hastigheten och så. Men man menar väl också att det beror på, vi har väl också ett lite annat förhållningssätt till risker. Och som förälder så är man kanske lite mer riskmedveten nu än vad man var tidigare och lite mer orolig och lite mer fokuserad på trygghet och sådana saker än man kanske var tidigare. Så att det har väl både skett en fysisk förändring och en kulturell förändring som gör att barnen idag har oerhört små rörelseradier. Och då som vi vet bland annat då skjutsas till skolan jag tror det är ungefär hälften av alla barn som skjutsas med bil till skolan. Vilket vi ju dessutom vet skapar trafiksäkerhetsproblem för alla andra som går och cyklar till skolan. Vilket då tvingar dem som kanske går då och cyklar till skolan att faktiskt att man tvingar dem att ta bilen för att de här som kör sina barn till skolan liksom, skapar en sån farlig miljö. Alltså det är den här onda spiralen som vi har kring våra skolmiljöer idag. Och det är svårt att tänka sig, men den fanns ju inte för 100 år sedan. Alltså det fanns inte på kartan att det var liksom farligt att gå eller cykla till skolan. För det fanns inget egentligen då sånt fysiskt trafiksäkerhetshot på den tiden. Men nu har man fått en situation där man kring många skolor där det är totalt livsfarligt liksom att röra sig som barn då.
Men hur skulle vi behöva förändra miljöerna då, tänker du?
Jag vet ju att det är väldigt många kommuner som jobbar med den här frågan, bland annat under rubriken säkra skolvägar och sådana saker. Men jag tycker det som har hänt nu på den absolut senaste tiden som är väldigt inspirerande, det är ju att många stora städer ute i Europa pratar om det man kallar för skolgator eller lekgator. Där man har tagit fram lite mer omfattande omställningsprogram. Vi tar Paris till exempel som har sitt skolgatuprogram. Där man helt enkelt har bestämt sig för att man ska bygga 300 sådana här skolgator. Och man i princip ska ha bilfritt kring de flesta skolorna inne i Paris. Samma program finns i Madrid och Barcelona och liknande i London. Och nu har man börjat diskutera det i vissa svenska städer. Jag vet att Malmö pratar om det och ska inleda. Stockholm har gått ut och prövat lekgator och vill jobba med frågan. Så att förbättra barnens trafiksäkerhet och trygghet, så skulle man säga att det är just kring skolorna som är den bästa platsen och mest naturliga platsen att börja en sån omvandling av gatorna. Och det fina med den modell som man nu har använt i Paris till exempel, det är ju det som man kallar för tactical urbanism, eller någon slags tvåstegsprincip. Alltså att man gör först ett test, oerhört enkelt. I Paris så bara stänger man av med en bom under vissa tider där det är hämtning och lämning ungefär. Och så testar man och ser, ja, om vi bara spärrar av för biltrafiken under den mest kritiska perioden. Vad händer? Vi utvärderar och ser vad blir konsekvenserna för hämtning- och lämningstrafiken. Hur blir parkerings- och angöringssituationen? Hur blir det för barnen och så vidare? Och så gör man en utvärdering och så ser man om det här nu är välfungerande. Ja, då går man in och gör en permanent ombyggnation. Och då bygger man om gatan permanent, ofta då till en gågata eller gångfartsgata med gröna inslag och så. Och det finns ju fantastiskt fina exempel. I Paris så finns, har man redan byggt 180 stycken och det är oerhört inspirerande. Och det tror jag är en framtida modell som alla svenska kommuner kan använda. Men som i Paris som har varit väldigt progressiv när det gäller gatornas användning och funktionalitet, så har man ju gått väldigt tydligt ut med att satsa både på fotgängare och cyklister väldigt tydligt. Så man har ju till exempel byggt jag vet inte hur många mil nya cykelbanor och cykelvägar i Paris de senaste åren, och man har tagit hela körfält på centrala gator i Paris och bara gjort om det till cykelfält. Så att där har man ju en väldigt tydlig projektering på cykling, som har fått fantastiskt fina effekter på cyklandet i Paris exempelvis.
Ja, men för det är ju just det där att alla olika trafikanter ska kunna samsas om ytan som finns, och att det ska vara säkert för alla. För vi vill ju att barnen ska cykla också, inte bara gå, utan
verkligen
kunna använda cyklarna också.
Och man kan ju, alltså vi har ju, när vi jobbade med vårt projekt Smarta gator, som var ett stort Vinnova-projekt som renderade i den här designguide för smarta gator som jag också presenterade på konferensen. Så som är då också inspirerad av ett arbete man gjort i USA, som en annan organisation som heter NACTO i USA, som har tagit fram en Urban Street Design Guide. Men där betonar vi ju det att som grundprincip vill man ju i princip att alla trafikslag ska kunna samsas på gatorna. Även bilar och motorfordon och lastbilar, alltså alla typer av trafikslag ska kunna vara, liksom ska vara välkomna in i stadens miljö och stadsrummet. Men det måste ske på framförallt fotgängarnas och cyklisternas villkor. Det är viktigt också att säga att det finns ju inget liksom bilfientligt i det som vi har jobbat med. Det handlar bara om, som du är inne på, att få trafikanterna och de som bor och lever i staden att samspela på ett mera hållbart och givande sätt.
Om man tänker så här, det är väl många kommuner har vad de kallar medborgardialog och så där. Man tar in synpunkter på vad medborgarna tycker om olika frågor om när man ska göra om i stadsplanering till exempel. Hur skulle du säga att kommuner lyssnar på medborgarna?
Det är en mycket bra fråga. Jag skulle nog säga att erfarenheten är att man lyssnar alldeles för lite, och man har väldigt dåligt utvecklade modeller för sitt lyssnande. Alltså runt om i alla våra andra skeden och saker som vi gör i livet så har vi olika verktyg, till exempel digitala verktyg för att umgås med människor, eller har, som vi nu har, Teamsmöten eller vad det är. Men i medborgardialog så har det ju liksom inte funnits någonting. Och det var därför som jag var med och startade upp ett annat forskningsprojekt som sen blev en dialogplattform som heter Place to Plan. Det är en webbapp som man kan använda för att samla in synpunkter från medborgare. Och den använder vi i alla gatuprojekt som vi jobbar med. Där vi just fångar in i samband med workshops och fokusgrupper och på platsen intervjuer och alla möjliga typer av interaktioner med folk som bor och arbetar kring en gata till exempel, så använder vi den här appen för att samla in synpunkter på ett och samma ställe. Men att också på den appen se vad andra människor har tyckt. Alltså att medborgarna kan inte bara, det är inte bara som en enkät man skickar in liksom ett svar och så försvinner det någonstans, utan här är det ju mer en funktion som liknar sociala medier, så alltså att man kan se vad andra tycker, inspireras av vad andra har för idéer och förslag och sådana saker. Och där tänker jag att det här är någonting som kommunerna, ett arbetssätt som kommunerna måste börja jobba med, alltså hur man gör det lätt för medborgarna, lätt och roligt och enkelt att komma med synpunkter och känna sig lyssnad på. För att vi vet att mycket av de här konflikterna som uppstår i olika trafikprojekt och gatuprojekt, till exempel när man tar bort parkering och sådana saker, bottnar oftast i att folk inte känner sig hörda, eller att man kommunicerar vad förutsättningarna är för projektet, eller att man har tagit reda på exakt att ja, det finns liksom olika alternativa lösningar och så. Så att här tror jag att kommunerna kan verkligen bli bättre just på lyssnandet. Och då tänker jag att digitala verktyg är ett sätt. Sen den andra aspekten som jag också skulle vilja pusha lite för när det gäller utveckling av våra trafik- och gatumiljöer, det är deltagandeprocesser. Vi har ju, om jag ska ta ett konkret exempel, vi har ett exempel i New York, så har man New Yorks stad eller kommun har tagit fram ett Plaza program som handlar om att kommunen går ut och det har man även genomfört, precis samma modell har man genomfört i Milano och det heter Piazza Aperte. Det programmet utgår ifrån att man frågar medborgare eller föreningar har förslag på gator eller platser eller parkeringar eller så vidare som skulle kunna förändras. Och sen erbjuder då kommunen att gå in att bygga om och investera, men man skriver sen kontrakt om drift och underhåll, vilket betyder att man får ett deltagande av de som är lokal på platsen och kan alltså bidra till den dagliga skötseln och aktiveringen av den här och av till exempel gatan då. Och det är faktiskt så att i New York så har man ju så skaffat, man har ju byggt och skapat 70 nya torg på bland annat parkeringsytor och överdimensionerade gator i trafikmiljöer med det här Plaza program. Och det bygger på just att kommunen är med och styr och investerar, men de lokala aktörerna är med och sköter och underhåller. Och det här är ju kanske inte ett arbetssätt som är särskilt vanligt i Sverige, men det har visat sig oerhört framgångsrikt och dessutom då visat sig fungera i Milano med samma, alltså i Italien med samma metod. Och jag tror att det här är ett sätt som skulle kunna frigöra också resurser från kommunerna och dessutom ge ett större känslan av deltagande och medverkande för lokala aktörer. Alltså man bryr sig helt enkelt mer om sin lokala gata eller sitt lokala torg om man får vara med och aktivera, möblera, vattna växterna, ta hand och sköta om platsen, möblera upp den med möbler eller med stolar och bord eller vad det kan vara. Åtgärderna, de två stora sakerna som jag tycker man borde, som svenska kommuner borde jobba mer med, det är dels då dialogen med hjälp av digitala verktyg och delaktigheten med hjälp av sådana typ av samverkansprogram. Det tror jag är liksom stora förbättringspotentialer när det gäller kommunernas arbete.
Men om vi ska återgå lite då till barnperspektivet. För jag tänker just medborgardialog, där kanske inte alltid barnen får höras så mycket, inte komma fram med sina synpunkter. Hur ser du på det? För jag tänker att även om en majoritet tycker någonting, så kan det ju vara en hel åldersgrupp tycka någonting annat, så att säga. Och att man gör åtgärder utifrån vad majoriteten tycker och inte en viss åldersgrupp.
Men jag tänker att det finns väldigt många fina exempel på där man faktiskt har jobbat tillsammans med barn, frågat barn och låtit barn komma med idéer. Jag vet att man har jobbat så i både Milano och New York och i Paris med att man engagerat barnen i just den här tillskapande processen och frågat om hur barnen vill ha det. Och det fina med att jobba till exempel med skolgator, alltså gatumiljöerna som är precis utanför skolan, det är att man just att skolan är en väldigt bra organisation att samarbeta med. Det är många vuxna, många barn som man kan på ett organiserat sätt engagera och diskutera med. Och de kan vara lite av en värd för den förändring som sker utanför skolan. Och folk förstår som bor, även om det är boende som bor kring gatan, så förstår man att skolan är en viktig spelare, en viktig aktör som kan driva utvecklingen och förändringen. Och vi har faktiskt också jobbat med skolbarn när vi gjorde 3 stycken skolgator inom Vinnova-projektet Framtidsgatan här för ett antal år sedan. Och då gjorde vi workshops med skolbarnen. Vi gav workshopskit till lärarna och lärarna fick göra workshops med barnen. De fick rita och klippa och klistra och komma med olika idéer. Och sen så laddade de upp de här idéerna då på Place to Plan, alltså det här digitala dialogverktyget, så att alla kunde se vad barnen hade liksom föreslagit. Och jag vet, jag brukar visa när jag är ute och föreläser, så brukar jag visa den här filmen som är så himla gullig, där liksom de här barnen då berättar hur det kändes att få vara med och komma med förslag och idéer. Och det är klart att allting går ju liksom inte att förverkliga. Men någonting gick att förverkliga. Och de var verkligen på riktigt glada och tacksamma. Och väldigt överraskade om hur vad fantastiskt det är att det går att förändra en sån här miljö som en gata, som då kanske barnen från början tror är bara att som för av naturen given på något sätt, att ja, men en gata, den ser ut så här och den ska alltid se ut så här med bilar parkerade längs med kantstenen. Så ska det alltid vara och så har det alltid varit, kan man tro. Men sen när barnen ser att genom att flytta ett antal parkeringsplatser och ställa dit lite stolar, någon gunga, vi gjorde en studsmatta, vi gjorde en liten strand. Alltså, det är ju en enorm känsla av, tror jag, av att det som de kom med idéer om verkligen betydde någonting, och att vi hade lyssnat och att, att de fick vara med och påverka sin närmiljö. Så att jag tror verkligen det finns jättefina möjligheter att jobba mer med barn i sådana här processer. Sen är det, som du är inne på, alltid en svårighet, alltså vilken gata du än jobbar med, vilken trafikmiljö du än jobbar med, så är det alltid någon som måste ha sista ordet. Någon planerare eller någon övergripande projektledare som på något sätt måste väga intressen mot varandra och säga att ja, men ni tycker det och ni tycker det, men den kombinerade lösningen här är det här, och det kommer skapa de här kvaliteterna men kanske inte blir optimalt för de här och så. Så är det alltid, liksom alla, oavsett om du bygger en gata eller en park eller ett hus eller idrottsplats eller vad det än är, så är det alltid en avvägning mellan olika intressen.
Jag vet att också när vi har pratat med kommuner och sånt, att det svåra är ju att just de som är bilburna, en som tar bilen till jobbet, som har en billig parkeringsplats och det går ganska snabbt att köra till jobbet, hur man ska få den personen att istället välja att ta cykel till exempel, och att man börjar minska parkeringsplatser lite försiktigt så här för att det inte ska bli för mycket reaktioner och så där.
Jag tror det du är inne på här, att vad man kan kalla för nudging, eller alltså små förändringar är lättare. Att man tar bort en parkeringsplats per år, eller som Köpenhamn då tog bort 1% av sina parkeringsplatser per år i centrala Köpenhamn, och så plötsligt så hade man världens mest besökta handelsstråk, Ströget. Men det berodde ju på att man har frigjort yta på gator för att man tog bort en viss procent parkeringsplatser per år. Så att i kontrast då, som i Oslo, där man gick ut ganska hårt och sa så här: nu ska vi ha bilfri centrum. Och då blev det ganska starka motreaktioner, för att det blev liksom lite för dramatiskt, där man säger så här, och alla såg framför sig att alla bilar skulle bort och det skulle inte finnas några bilar alls och så där. Och i praktiken så funkar ju inte det, utan det bästa är med beteenden och med stadsmiljö, det är att man gör lite små steg i taget. Och då har vi ju den här metodiken som då brukar gå under rubriken tactical urbanism, eller för den delen Trafikverkets fyrstegsprincip, som vi också i Smarta gator utvecklade till en femstegsprincip. Alltså, man kan göra väldigt mycket genom att tänka om och genom att optimera det man redan har, kan man göra en del förändringar. Man kan också testa, och det är det där tredje steget, test, som vi gärna ser att kommunerna skulle jobba mer med. Och vi vet att många kommuner är jättespända på det och redan har börjat. Om vi tar Stockholms stad, som har numera då 43 stycken sommargågator. Och också en sommargågata som de är egentligen ett test, alltså man testar en gågata under ett antal månader på sommaren och så ser man om det funkar, och nu är ju Stockholms stad på gång att permanenta flera av de här sommargågatorna då. Så att i mycket högre grad testa saker, det tror jag är en framkomlig väg när man kanske hittar, man liksom stöter på lite såna här låsningar, om det är då parkeringar eller om det är framkomlighet för bilar eller vad det nu är. Och innan man då sätter igång med storskaliga investeringar. För vi vet ju att den här testmetodiken kom ju ifrån väldigt mycket från USA under när de hade det tufft ekonomiskt. Alltså att man, hela den här metodiken att testa först och bygg sen, var på något sätt av nöd och tvunget under en tid när amerikanska kommuner hade lite dåligt ställt med ekonomin och inte hade råd att göra de stora investeringsprojekten. Och då gjorde man tester istället. Om vi ser på vad som hände under pandemin i många städer ute i Europa, tog man ju chansen att temporärt ställa ut väldigt mycket utservering, eftersom vi fick inte samlas inomhus. Ja, då ställde man ut väldigt mycket utserveringar och hade ute restauranger. Man målade upp väldigt mycket cykelbanor, för vi vet att folk vill inte åka kollektivtrafik, men cykeln blev ju plötsligt ett transportmedel som var helt okej under pandemin. Och då var det ju väldigt många städer, bland annat Paris, som snabbt målade upp, bara med målarfärg, liksom en stor mängd cykelbanor. Så jag tror att vissa av de här lite mer radikala omvandlingarna kan man faktiskt bara genom lite målarfärg och blomkrukor, som ju till exempel Times Square är ju det landmärksprojektet egentligen. Det är där man i New York tog bort biltrafiken från Times Square mitt på Manhattan, mitt på natten, och sen så testade man det under några dagar och så såg man att det här blev jättebra, och så byggde man det permanent. Och det har blivit lite som det stora exemplet, liksom, if you can make it there, you can make it anywhere, som jag säger. Alltså, om det går att göra på Times Square, varför skulle det inte kunna göras i Borås, liksom? Så att jag tror ju väldigt mycket på det som en framkomlig väg, att testa sig fram. Och då kan man ju också i de här testprojekten, faktiskt lite som koppling till din fråga innan där, bjuda in folk på ett helt annat sätt i själva liksom utformningen och deltagandet och medverkandet av de här testerna. Det blir enklare att bjuda in folk för att bygga sina möbler eller plantera växter eller måla på gatan och så. Då kan man få ett helt annat lokalt engagemang som är svårare än om man liksom ska sätta igång ett stort investeringsprojekt där man ska bryta kantstenar och gräva upp asfalten och sådär.
Och ta med barnens perspektiv.
Precis, alltså i temporära projekt. Alltså det finns ju fantastiskt mycket fina exempel. Jag visar ju på konferens bland annat den här guiden som också kommer ifrån NACTO, eller en NACTO-organisation som heter Global Designing Cities Initiative, som har tagit fram en guide som heter Streets for Kids, som är en designguide för gator där man beskriver hur man kan göra det bättre bara från ett barnperspektiv. Och där finns det ju hur mycket exempel som helst över hela världen om hur man låter barnen måla på gatorna, hur de är med och planerar, de är med och ställer ut koner. Alltså det går ju att engagera barnen på massa olika sätt för att få dem känna att de kan liksom bemäktiga sig den här miljön som kanske inte är tillgänglig på annat sätt.
Har du några konkreta tips på hur man ska tänka när man bygger barnvänliga gator och trafikmiljöer?
Jo, men jag tänker faktiskt att man kan använda goda planerings- och utformningsprinciper. Att det som gäller för barn gäller även för vuxna. Alltså se till att ha med barnen och barnperspektivet när du 1. Gör analys av din plats. Förstår hur platsen fungerar, hur folk rör sig, hur den används och hur den är utformad. Sen så tänker jag att väldigt viktigt att ta fram visioner. Det är oerhört viktigt att ta fram en målbild när man jobbar med allt ifrån ett litet projekt till ett stort projekt. Att ta fram en målbild för hur vill vi ha det, och att ha med då barnens perspektiv. Att låta barnen vara med och visionera och tänka på barnperspektivet när man sätter visionerna. Sen så är det ju viktigt att ha en plan. Alltså all typ av utformning måste sättas i ett större sammanhang. Man måste förstå hur den platsen man jobbar med, den gatan man jobbar med, sätts i ett större perspektiv. Är det så att, är det här det mest prioriterade projektet, eller finns det ett ännu mer prioriterat projekt längre bort? Och då pratar vi ju om, även då såklart om barnens rörelsemönster. Hur man rör sig, vad finns de viktigaste stråken till och från skolorna? Och vad är det för typ av skolgator? Vad är de viktigaste skolgatorna vi skulle kunna tillskapa i den här stadsdelen eller i den här tätorten? Och sen så tänker jag att det är viktigt att testa. Jag har ju pratat om det tidigare, men att våga göra tester. Det är engagerande. Det är sånt som gör att vi kan låsa upp eventuella konflikter. Vi kan pröva oss fram till optimeringar och bra helhetslösningar. Och sen slutligen då, glöm inte att föra väldigt tät och bra dialog med alla i samhället, och inte minst barnen. Och när man för dialog med barnen så kan man bli överraskad av hur fantastiska idéer och visioner de har. Och hur mycket de kan och hur mycket de vilken kunskap de har om att röra sig i staden och i trafikmiljön. Så med den kunskapen tar utgångspunkt ifrån för planer och visioner och tester och sådär. Vi håller på nu med våra gatuprojekt som är liksom fortsättning på det här stora smarta gatuprojektet som blev den här designguide för smarta gator. Och nu håller vi på med en ny guide som vi har förstått att kommunerna verkligen efterfrågar. Och det är en guide som ska handla om hur man kan genomföra gatuprojekt snabbt och effektivt. Och den heter, arbetsnamnet på guiden är Designguide för snabba gator. Då menar vi då inte snabba gator för snabba hastigheter utan för snabbt genomförande. Så den guiden kommer förhoppningsvis ut här någon gång i vår och hoppas kan... vi hoppas att den kan hjälpa kommunerna att komma igång med sina gatuprojekt och sina omvandlingar till ett mer barnvänligt och mer levande framtid.
Stort tack till Alexander Ståhle som var med oss här idag. Vill du lyssna på mer podd om trafik så har vi fler avsnitt på livochtrafikpodden.se eller där poddar finns.